Ja, men de här första, eller nu blir det ju andra adventsavsnittet. Så, alltså de blir ju lite, eller i alla fall det känns som att vi så här, att de blir lite kortare.
Ja.
Vi kanske ska hålla det så. Jag vet inte, det är bara något som...
För att man ändå är så upptagen i allting annat så man hinner inte ens lyssna på...
Ja, men jag vet inte. Men vi kör så får vi se vad det blir. Liksom.
Har du hört att Stephen Hawking tycker att han ska vara en villain i James Bond?
Stephen Hawking? Ja. Tycker han själv det?
Ja, han vill vara det.
Men,
han bara, it would be the perfect, I've got everything.
Fast... I would meet them. I have everything. Han låter ju lite sådär när han pratar. Ja. Så metallisk.
Ja. Fast han, det är ju för att det är en dataröst.
Jag vet. Pratar. Ja. Ja, man kanske, vi kanske ska göra en hel podd med bara Stephen Hawking i röst. Hela podden. Nej, det skiter vi. Vill du ta öppningen eller ska jag?
Alltså det är ju lite ditt jobb. Men jag kan göra det.
Jag vet inte, det är upp till dig. Har du något kul att säga? Vi får se helt enkelt.
Hallå allihopa, det är Mangli Mangan här på 150 kilo podcast. Tillsammans är det här med Joakim Falk. Hur är läget idag?
Det är perfekt, eller det är skitbra. Jag är glad, det är väldigt sen inspelning idag.
Ja, men det tycker jag är mysigt.
För oss är det torsdag, för er som lyssnar är det söndag.
Jajamän.
Och vi... Ja, släpper ju som vanligt en gång i veckan där på söndags, eller natten mellan lördag och söndag.
Men alltså, det är för er som inte förstod, det är alltså sent på dygnet, inte sent på veckan.
Nej, precis. Vi är sena på dygnet. Vi sitter ju här klockan 10 på kvällen på torsdagen, är det va?
Ja, så. Men det är trevligt. Ja. Jag tycker att det finns en... Det var länge sedan vi spelade in så här på kvällskvisten.
Ja, vi har ju försökt köra någon morgonpass.
Ja.
Även om det inte har blivit så jättemycket morgon. Det har blivit så här sen förmiddag.
Ja.
Vid 11-12-tiden. Men det är ändå skönt att sitta och vara lite så här mör efter arbetsdagen. Och,
ja.
och man får ha... Man får komma hit och få sitta och reflektera lite i något form av forum.
Ja.
Vi pratade ju i veckan här om varför vi heter som vi gör.
Ja.
Vi var ju på en fest tillsammans och vi pratade om, eller det kom fram så här, det är något band eller något album eller något som heter 250 kilo kärlek, va?
Ja, precis. Eller han som trodde att det var därför vi hette så trodde att bandet hette 150 kilo kärlek, men misstog sig för att det var 250 kilo kärlek.
Okej, okay. Men vi är ju i alla fall 150 kilo kärlek i 150 kilo podcastformat.
Ja, men har du lyssnat på det här bandet? 250 kilo kärlek sen förra helgen?
Nej, jag vet ju bara vilka... De har någon låt, det är ju en så här Björn Rosenström, sexistisk skit, raggar och musik.
Okej. Okay. Svänga med snaven och vicka på baken. Åh, hålla det är skönt att vara naken. Svänga med snaven och vicka på baken. Skönt att vara naken.
Nej, men kärnt barn har många namn, brukar man ju säga. Eller, ja. som min kompis Aron, vår kompis kanske man ska säga, ja. Aron, som alltid öppnar sin stand-up med. Man brukar säga att kärnt barn har många namn. Jag heter Aron. Bara Aron. Det jag tycker det är ändå fin svarta i det.
Ja, men det är verkligen, ja, men han är ju en väldigt mörk komiker.
Han är väldigt mörk överhuvudtaget.
Oh, ja. Ja, men det var ju mycket snack om smeknamn i helgen på den här glöggfesten vi var på. Ni började diskutera dina smeknamn. Du har haft väldigt många.
Ja, jag har ju haft allt ifrån, ja, det har ju gått nu, ja, jag vet inte fan hur det har hamnat där egentligen. Det var väl det vi diskuterade. Det har ju gått från så här Joakim, Jocke, Jack, The Jack, Schmack, Jök, pök, jök, pök. Nej, det är så jävla konstigt. Jag vet inte. Och nu så Alex kallar mig för Yoshi. Alltså som den här lilla karaktären i Super Mario.
Ja, men ni menade för att ni, det här är ett nyligen tillkommet eller smeknamn. Jag är ju alltså är nästan säker på att du har kallats Yoshi i alla fall 3-4 års tid.
Nej, det stämmer inte. Det är de senaste 8 månaderna kanske som det har kommit upp.
Ja.
Men du beblandar mig säkert med den här lilla gröna sköldpaddan eller vad det är.
Ja, men det är ju för att du har haft den här gröna tröjan väldigt ofta.
Men jag tycker ändå att det finns någonting intressant i smeknamn. Så här, jag har en kompis som heter Samuel.
Mm.
Vars Instagram-namn och sen så nu, alltså sen 3 år tillbaka, så kallas han för Smouls.
Smouls.
Ja, och det var för att han var dyngrak när han skulle skaffa Instagram och så skulle han skriva Samuel, så blev det Smouls.
Ja, ah, vad klockigt.
Sen dess så kallas han ju för det.
Ett annat sånt namn, nu tänker jag inte säga vad hon faktiskt heter, men hon hette Kiss, låt säga Elin då.
Ja, Kiss Elin.
Ja,
ah, okej.
Okay. Kan du inte berätta varför hon fick namnet Kiss Elin?
Hon kallas ju inte för Kiss Elin.
Det var hon... så du presenterade henne för mig i alla fall.
Ja, jag presenterade henne så för några. Nej, men Elin är en tjej som jag känner sedan gammalt, framförallt kompis till Diana.
Ja.
Och när vi var små, det var på en av de första hemmafesterna jag var på. Alltså när jag var 15.
Ja.
Och då så sitter vi hemma hos någon, i en lägenhet på Söder i alla fall. Och det är en massa människor där. Jag känner mig inte så hemma, för jag var inte så van på den scenen. Jag var ju inte en av de coola. Liksom. De här tjejerna sitter i köket och så är det några killar där. Och sen så får hon då... var det Elin vi kallade henne?
Ja.
Så får då Elin en flaska till sig som hon dricker ur. Och inser att det här är ju Kiss. En kille har kissat i den här flaskan. Och sen dess, och det är så jävla äckligt. Alltså det är ju så jävla vidrigt. Men sen dess så har ju jag refererat till henne som Kiss Elin. Men
fan, det här, alltså det är på...
Men det blir ju lite jobbigt kanske när man inte har träffats på 3 år. Och sen så kommer det en massa andra människor som inte känner henne. Och så presenterar jag henne med den här historien.
Det här är ju säkert något trauma hon har levt med i många år. Och fått så mycket skit för. Och säkert mobbats för.
Hon har alltid haft tillräckligt mycket skinn på näsan. Eller vad man säger. Alltid slagit av sig allt sånt där. Hon kan leva med det och driva med sig själv på det sättet, och hon har inte några sådana komplex, så det är väl därför jag också kan spela på det, tror jag.
Mm. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det.
Ja, men någonting som jag faktiskt tänkte på när jag sökte efter de här 150 kilo eller 250 kilo kärlek, någonting som jag hittade bara av en slump, var en Aftonbladet notis.
Okay.
Jag la ut den igår. Och nu blir det här lite meta, eftersom att jag kommer nu alltså att lägga ut den här bilden på imorgon. Instagram dagen innan podden släpps. Men jag har ju inte lagt ut den än, så det blir meta här.
Okej.
Okay. Ja, skitsamma. Det var ju då en artikel om, eller en liten notis om, och den här var så här 2 månader innan, eller 1 månad innan vi startade podden.
Mm-hmm.
Och det var då en liten notis om en man som har fått en 150 kilo tung sandsäck i huvudet.
Så jävla klockrent.
Och jag tänker att vi kanske ska börja, istället för att så här säga att det här är tråkigt, att vi vägde 150 kilo tillsammans när vi startade podden.
Ja.
Det är roligare att så här, vi satt och planerade vad vi skulle heta. Och sen så läste vi en liten notis i Aftonbladet där det stod: man fick 150 kilo tung säck i huvudet.
Men tänk om det här nu... Men låt säga att den här 150 kilo... Att vi hade kommit fram till det här namnet innan vi började podda och innan den här artikeln då släpptes. Och att det här egentligen var en...
Att den här artikeln släpps då imorgon. Eller efter att den här podden sänds då.
Ja, men exakt.
Alltså, som en liten marknadsföringsgrej för oss.
Ja, men exakt. Så att vi egentligen är... vi har liksom stått på massa tak och börjat slänga 150 kilo säckar.
Men jag tror att du kanske är något på spåren.
Ja.
Vi kanske ska lära oss av den här notisen.
Ja.
Och börja då klä ut oss till byggarbetare.
Ja.
Och sen så har så här stora sandsäckar som väger 150 kilo.
Ja.
Och så skriver vi då podcast bara på dem.
Ja. Ja.
Vi skriver inte 150 kilo podcast, utan vi skriver bara podcast. Ja. Så får de själva räkna ut att någon dog av en 150 kilo tung säck som det stod podcast på.
Ja, all PR är bra PR. Eller,
nej, men eller så... Eller... Man kanske ska så här...
Vem är det vi ska kasta de här på? Det kan ju inte vara vem som helst. Nej, exakt, för då hamnar det ju en sån liten notis. Det måste ju vara någon stor...
Man, antingen typ att man... Ja, men så här, under nyvalet.
Ja.
Nu, så här... så här framför Löfven, så här.
Ja.
Släpper en 150 kilo tång podcast-säng. Eller att man släpper det... För att de som lyssnar på poddar,
ja,
det är ju en viss typ av människor. Det finns ju, ja, bara 500 000 poddlyssnare totalt, ja, i Sverige.
Ja.
Och de som redan är hooked, de lyssnar ju på andra poddar.
Mm.
Så då kanske man ska göra någonting mot andra poddar.
Ja.
Alltså jag tänker då, Alex och Sigge är ju störst.
Ja.
Ska vi inte bara ta dem som, bara statuera ett exempel? Don't fuck with us.
Ja, visst. Slänger 150 kilo sandsäck på Sigge och ser vad han säger då.
Ja, men
tråkigt vore ju bara om man uppskattade till liksom, ja, men det var en 140 kilo sandsäck.
Ja, precis. Och så bara blir det helt fel.
Ja.
Men kommer det inte bli ett mysterium så här, varför slog det podcast på säcken? Men annars kan man ju bara lägga en 150 kilo tung vikt utanför Alex och Sigges, alltså hemma hos dem.
Ja.
Alltså lite som det här hästhuvudet i sängen, ja, i Gudfadern.
Ja.
Och så skriver jag bara så här,
så att de inte kommer in eller ut liksom.
Hashtag 150 kilo.
Ja.
Och för då, det är ju så konstigt, så då måste de ju prata om det i sin podd.
Ja.
Ja, Christian, vad får jag allt ifrån? Glögg.
Ja du, vi var på glöggfest i lördags.
Det var vi. Jävlar alltså, den årliga Vasiljoglöggen.
Ja.
Det är ju trevligt, du var där för första gången.
Ja,
alltså vad var dina intryck?
Alltså, det var
om
ju...
du ska dra för lyssnarna som inte har varit där liksom, vad...
ja, men...
Hur kändes det?
Jag måste inleda bara med var jag kom ifrån. Hela den lördagen hade jag legat och kvidit i min säng. För att jag var så, alltså, oförtjänt bakis. Jag hade börjat fredagskvällen med en sangria-flaska, vilket gjorde att, ja, allting ovanpå det bara dödade mig dagen efter. Men, och som vanligt så var jag var på väg hem då och var inte särskilt sugen på att gå hem. Så jag lyckades då träffa några på tunnelbanan som drog med mig till Berns, vilket var skittrevligt. Men det gjorde ju allt jag...
Det här var på fredagen.
Då. Exakt. Så då på lördagen, fortfarande vid klockan 6 när jag får ett mess av dig, när jag tänkte gå till glöggfesten, så är jag lite... Okej, jag hade glömt att jag skulle dit, men jag var ganska ovillig nästan att gå dit för att jag var så inne i denna baksmälla. Men för att ge en bild av vad det här är för sorts glöggfest, det här är lite det här högre kalibret av glöggfester. Det är liksom röd matta i trapphuset och det är, ja, det var första gången jag hade varit hos i Alex gamla lägenhet sen han flyttade ut därifrån.
Mm.
Så de har liksom byggt ut så att det går att gå igenom hela lägenheten runt.
Mycket mer öppen planlösning.
Exakt.
Lite som det är tänkt att den lägenheten ska vara.
Ah, okay.
Hans rum blir ju då genomfartsrummet liksom, där man ska samlas, är väl tanken.
Ja, men precis, och där var det en jävla bord med allt som hör hemma på en glöggfest, helt enkelt. Bullar, lussebullar, rubbet, massa olika glöggsorter. Och det var
15 aladdinaskar.
Ja, men typ, ja, men det var sjukt trevligt. Det var verkligen trevligt. Och sen så kommer ju det här ögonblicket som egentligen jag inte varit med om innan. Det är ju när eller först, det är klart att man har varit med om att föräldrarna börjar sjunga och har lite för mycket glögg i sig och det är trevligt liksom. Men sen så börjar, då ska ju Alex och givetvis också sjunga, och sen hans kompis sjunga, och sen så plötsligt har hela kvällen blivit en allsång där alla bara...
Alla bara skrålar, och jag fick ju höra det av pappa som bor bara våningen under dagen efter, att det var ett jävla liv. Och att de kan ju dra på fest där. Men det är ju härligt, man gillar ju det.
Ja,
man
verkligen
gillar den stämningen att man kommer dit och man vet att det blir så här varje år, att alla mår bra, alla är så jävla glada. Men det var också väldigt kul, det var ju väldigt roligt för mig i år, eftersom att jag hade ju med Nina dit.
Ja.
Och för oss så blev det ju, eller för många så blev det ju en alltså hon var ju någon form av huvudattraktion för många, för Diana, för Annika.
Ja, Diana hade inte träffat henne.
Nej.
Okay.
Och det blev ju en presentation av min andra familj. Alltså för Alex familj är ju de jag har spenderat. Jag har spenderat nästan lika mycket tid hos dem som jag har gjort med mina egna föräldrar.
Ja.
Så att, och Alma hängde ju med upp och sådär. Så att det blev ju en härlig stämning för oss. Och vi hade jävligt kul och det var jävligt lyckat liksom.
Mm.
Men sen började det eskalera lite. Det spårade ju lite på kvällen sen.
Ja.
När det bara var, när gamlingarna liksom hade dragit sig, det började lugna ner sig och ungdomarna var kvar och skulle liksom kröka ur det sista.
Ja.
Ur den här festen.
Och de kom ju på den briljanta idén och nu kör vi snurra flaskan.
Ja, jag vet inte vems idé det var. Du hade ju massa idéer om att du ville göra charader eller någonting. Och jag kom ju på någonting som har med ditt... Alltså jag har ju vetat att jag vet ju om mitt eget bekräftelsebehov.
Ja.
Alltså jag är ju en person som älskar att vara i andra människors medvetande.
Mm.
Som du vet om.
Mm.
Och jag älskar att vara omtyckt. Och jag hatar att vara hatad. Men jag gillar ändå tanken av att jag finns där.
Mm.
Även om det inte... Men jag har också vetat om att du har ett bekräftelsebehov. Men jag har aldrig riktigt sett 100% hur det ter sig.
Mm.
Eller jag har sett det men jag har inte riktigt kunnat konkretisera det. Förens på glöggfesten när du kommer fram till mig och säger att så här, ska vi inte dra igång charader eller liksom någonting?
Ja,
och,
riktigt så var det inte.
Jo, så, exakt så var det.
Kan vi inte ta det här lite till nästa nivå? Vi maxar till, ur det här.
Precis, till nästa nivå.
Ja.
Och det är ju just det som är ditt bekräftelsebehov.
Okay.
Jag har ju varit på så många fester med dig där du varje gång säger att ska vi ta det här till nästa nivå?
Ja.
Alltså den frasen är ju någonting som så här... För, och då tänker jag att det du vill, alltså det är ju med all välvilja du vill göra det här.
Ja.
Men jag tror att det finns ett spår av att du gör det för dig själv också. För att om du kan bidra med den bästa stämningen,
ja.
Så att den här tillställningen som du vet kommer hända nästa år,
ja.
Anammar det du har bidragit med till sin tradition.
Ja.
Så att nästa gång... Även om du och jag är hemma hos någon random människa som vi inte känner.
Ja.
Och vi drar igång en beerpong-turnering med värsta scoreboardet och allting.
Ja. Ja.
Så vet du att nästa gång den här personen har fest, även om vi inte är där.
Ja.
Så kommer det vara... Ah, kommer du ihåg den där killen som gjorde beerpong-turneringen? Det måste vi återskapa.
Ja.
Och då finns ju du i festens hjärta. Även om du kanske inte vet om det, men du har satt det avtrycket.
Ja.
Och det är ju ett sjukligt beteende. Och man måste göra det på varje fest. Det är som så här, okej, du träffar en ny tjej, du kommer hem till hennes familj, ni sitter på någon fin middag så här, och sen så bara, ska vi inte ta det här till nästa nivå? Jag har lite svamp med mig.
Oh, vilken fantastisk familj som var i jag. Vad sjukt det vore att ta fram det första gången man träffar en. Alltså, eller snarare vad sjukt det vore om farsan i familjen tar fram svampen och bara...
Ja, nästa nivå! Nej, men det var ju inte din idé med snurra flaskan.
Nej.
Om vi ska återlanda där. Men det var ju du som råkade ut för snurra flaskan.
Men jag tog ju ändå tävlingen till nästa nivå genom att tacka ja till det jag gjorde.
Nej, men det handlar ju inte om att tacka ja. Det gör man väl bara.
Alltså, ja.
Okay, men, vi körde snurra flaskan och sen,
men
så...
vem som helst hade ju kunnat bara, nej, men vad fan.
Ja, jo, men...
Typ som alla andra i det rummet hade gjort om de hade fått den utmaning jag fick.
Ja, exakt. Och vi ska berätta vad det här var då.
Mm.
Eller hur scenariot såg ut snarare. Ja. Först så satt ju vi ungdomar då och snurrade den här flaskan och bara på skoj lekte sanning och konsekvens som man gjorde på de här hemmafesterna när man var liten.
Ja.
Och vi...
Men det saknade ju lite den edgen av när man var yngre, när det kunde vara allt från typ, ja, men, ge varandra en kyss ända till liksom, ja, de värsta av de värsta utmaningarna.
Slicka på Magnus vänstra pungkula.
Ja.
Ja, nej, men ja, det saknade ju den edgen, och det var ju ändå städat, och föräldrarna till Alexander och Diana var ju fortfarande där.
Ja.
Och sen så kom Annika då, Alexanders mamma, och satte sig med oss.
Mm-hmm.
Och, bara, och jag bara, ja men ska vi inte fortsätta så här? Och hon bara, jo men kör bara.
Mm-hmm.
Och så blir det då hennes, eller det börjar med att hon får flaskan mot sig.
Mm-hmm.
Och hon, då sanning eller konsekvens, hon säger då sanning.
Ja.
Och det är du som får ställa frågan.
Ja, exakt. Och jag ställde då, eller det var inte min fråga egentligen, det var någon annans, men jag hjälpte den att ställa frågan. Som för mig är en ganska bra fråga, tycker jag, i det här sammanhanget. För att det utmanar ju faktiskt någon att tänka till. För hon vågade ju såklart inte välja konsekvens, så hon valde sanning. Och jag frågade då...
Och det är också svårt att ställa till dels värdinnan och dels mamman till våra bästa vänner någonting så här... Någon sjuk fråga.
Ja, men exakt.
Och därför är ju den här frågan så himla bra.
Precis, och frågan var helt enkelt, vilken fråga skulle du minst av allt vilja att jag ställde? och vilket var sjukt svårt för henne att svara på. Och jag bäddade ju in det här i, såklart, att men det, eftersom det är sann konsekvens, så ska man vara så ärlig som möjligt.
Ja, precis.
När man...
Ja, men svaret vi fick var ju inte speciellt tillfredsställande ändå, och leken gick vidare.
Mm-hmm.
Ja, men det var så här, det var bara blev lite konstig stämning efteråt och så här. Men sen så är det ju verkligen du som tar det här till den nästa nivån, och det här är ju någonting som kommer pratas om nästa år. Och det är ju när du får flaskan mot dig. Och direkt när du säger konsekvens, vilket ingen annan har gjort på hela tävlingen, eller tävling och tävling, men hela leken, så vrålar, avgrundsvrålar Annika från sin stol i hörnet. Han ska raka av sig halva mustaschen!
Och det här är ändå en mustasch jag har odlat under hela november, som bara
frodas. Hela Movember.
Ja, det bara växer långt över läpparna, och den är så fantastiskt ljuvlig i sin utformning.
Ja, du är ju laget fantastiskt mycket snyggare utan, men det kan vi ta alldeles strax. För att det Movember legade ju mot sitt slut. Så det var ju ändå för dig okej på något sätt att raka av den. Men det roliga var ju att det var halva mustaschen som skulle av. Så den andra halvan fick frodas fritt. Så det var ju verkligen, du var ju two-faced där. Ett jävla bra tag. Och det här måste du ju lägga upp en bild på. Under hashtaggen 150 kilo.
Ja, det ska jag väl se om jag gör. Nej, men så jag sprang ju alltså in på toaletten, raka av med halva mustaschen under massa fotograferingar, medan vi bara en stund senare då ska dra vidare och ska då in på Spitfire, vilket vakten får ju för sig att jag är helt orepresentabel i halv mustasch.
Och
jag fortfarande kan tycka är helt fel.
Det är helt sjukt att du inte... Man måste väl kunna få se ut hur man vill. Men du får inte komma in på ett ställe, på en bar, för att du har en halv mustasch. Han bara, jag kan inte släppa in det här. Man måste vara hel och ren. Ja, han är inte skitig.
Ja, nej, men så jag fick helt enkelt springa först in på hotellet där bredvid, som inte ville tillåta mig att raka av mig mustaschen, varpå jag sen springer in till 7-Eleven och ja, men ansiktsuttrycket när jag beställer en rakhyvel var ju lite så här, va?
Och
så
kollar du en lussekatt, tack.
Ja, men, och så kollar vi ansiktet och bara aha. Och sen killen bredvid bara, är det dags för Movember? Och då såg jag ju bara halva min mustaschsida. När jag sen vände mig om mot honom och vi skrattade gott inne på 7-Eleven.
Men jag tänkte, det var ju kul, för du kom ju tillbaka. Vi hade ju redan gått in då.
Ja.
När du kommer tillbaka och säger till vakten att nu har jag med mig en rakhyvel, kan jag få gå in? Och det första jag gör är att gå in på toaletten och raka av mig mustaschen. Och han bara, okej. Betyder det så mycket för dig att komma in på Spitfire att du rakar av dig den andra halvan av mustaschen?
Nej, men det skulle ju av förr eller senare. Jag tyckte att det var en lite rolig story att stå inne på Spitfire och raka mustaschen, och sen såklart utan spegel. Så en som stod med ena handen och pissade i pissvaren och andra handen höll upp min mobil med spegeln, blev en rätt komisk situation. Så att, ja, det var väl det var väl värt i slutändan. Nu är jag fin och ren.
Ska vi säga att du är otroligt vacker och att det var en jävligt lyckad glöggfest?
Det var det sannoliken. Och vi slump upptäckte jag en brittisk sci-fi-serie som är sexdelad antologi. Som, alltså det är helt olika berättelser, men de har samma tema på något sätt. Det här teknologins läskiga framtid, där de har utforskat olika scenarier där de tar för givet att den här teknologin finns, och sen så ser de vad som händer, vad det här har för konsekvenser. Och ett av de här avsnitten är för mig ganska alltså det känns så sannolikt så att det blir oroväckande. Det är avsnitt 3 som heter The Entire History of You. Och det handlar om hur vi har ett inbyggt chip som genom då linser på ögonen spelar in allt du upplever längs en timeline. Så att det du kan då vid vilket givet tillfälle som helst göra är att sätta på, du har en liten fjärrkontroll i handen som är typ som en nyckelring, som gör att du sen kan spela av vad som helst som har hänt i ditt liv ovanpå dina linser, så att du ser det hända framför dig.
Okay.
Mm. Så det blir lite som Oculus Rift fast inne i ögonen på något sätt. Det som händer i det här avsnittet är att den här mannen börjar misstänka att hans fru har varit otrogen, och så börjar han liksom fastna i det här förflutna genom att spola tillbaka bandet och liksom backtrace allt som har hänt och alla de här hennes reaktioner när hon har talat till honom, och han börjar liksom analysera allting utifrån det här perspektivet. Ja, det känns ju inte som ett allt för otroligt scenario i framtiden, men det är just de här implikationerna som skulle vara oroande när det kommer till hur det skulle gå att använda det här i exempelvis rätten.
Mm.
Bara nyligen så läste jag någonting om att det är något rättsfall i Kanada som har godkänt en sån här fitness tracker, alltså ett sånt armband.
Ja, precis. De här armband, de som är typ årets julklapp i år.
Ja, men exakt. De har alltså godkänt de här för, som bevismaterial för att spåra huruvida någon var på en plats eller inte.
Mm.
Bara det faktumet i sig gör mig orolig. Att det här som till en början bara var ett sätt för oss att spåra våran hälsa också blir ett sätt att spåra oss, var vi är någonstans och hur vi rör oss och allt det här, vad det innebär.
Men det gör väl ändå våra mobiltelefoner och, och om vi börjar med Apple Watch eller andra smartwares.
Jo, gud ja.
Så kommer ju det också kunna gå att tracea exakt hur vi rör oss, och det gör det väl redan idag.
Mm. Ja, men verkligen. Och det är, ja, men, och det är ända sedan 90-talet har man ju kunnat spåra folk via telefonen, liksom bara sådana positioneringar. Men det gör ju också att bevismaterialet nu blir mycket lättillgängligare via de här fitness trackersna. Och även om det såklart är frivilligt att ha de här banden, liksom det skulle vara frivilligt att använda sådana här linser som i serien, så är problemet för mig någonstans i hur fördelaktigt det är för användarna att ha de här gadgetsna i vardagslivet. Alltså, man blir alltså insåld på fördelen med att ha det här, när kanske nackdelen skulle vara det, vad ska man kalla det, totalitära övervakningssamhället som vi skulle hamna i. Genom att,
du menar att man blir insåld på fördelarna men ser bort ifrån nackdelarna med den nya tekniken?
Precis, precis. Och jag menar, bara som i den här i serien exempelvis, så skulle en polisanmälan göras, och hon och blev direkt ombedd om att ladda upp bevismaterialet på via telefon liksom. Och det är en sån sjuk situation på något sätt, när vittnesmål i rätten inte längre skulle behövas, eftersom brottsförövaren helt enkelt bara behöver visa hur det egentligen var, och om den inte vill göra det så börjar man ju direkt misstänka någon, eftersom de undanhåller bevismaterial. Och jag vet inte, det här för mig är det otroligt läskigt, och den här serien visar väldigt tydligt på hur vi faller för teknikens möjligheter och bortser från dess nackdelar hela tiden. Och vi missar konstant att vara i takt. Alltså vi utvecklar tekniken otroligt fort eftersom det finns så mycket som den ger oss. Men vi glömmer att utveckla moral, kodex och allt vad det nu kan innebära för att vara i synk med utvecklingen.
Ja, men har inte det alltid lite varit så för människan liksom? De moraliska koder som vi lever efter. Alltså vad som är rätt och fel. Vad man får och inte får göra i vissa rum eller vissa platser så. Mot vissa människor, mot vissa djur, mot, alltså skillnaden mellan djur och insekter. till exempel. Mm. Skillnaden mellan insekter och icke-levande, alltså stenar.
Mm.
Det är ju... Det finns ju... det finns ju här massor med eller inte felaktigheter, men saker som vi tänker oss är på ett visst sätt. Att det är sanningar.
Mm.
Utan att vi faktiskt vet om det är så här. Vi vet ju inte om en insekt kanske har världens största känsloliv.
Mm.
Bara att vi inte ser det så, för att vi ser dem som lägre organismer. Liksom.
Mm.
Och det har ju vi fått då från att man 300 år efter Jesus död skrev Bibeln.
Mm.
Och andra religiösa texter. Det är ju ett kulturarv som växt från så långt bak i tiden att det har blivit någonting som du inte ens vet att du har lärt dig. Mm. Det är bara någonting som din kultur och din omgivning mm. har inpräntat i dig, att så här är det. Och det mm. här är den universella sanningen.
Mm.
Så, och precis likadant med alltså extremism inom vilken religion som helst.
Mm.
Så sätter du ju de kraven på att leva efter gamla moraliska koder
mm.
i ett samhälle som har utvecklats i en helt annan takt.
Mm.
Och du måste kunna komma till den insikten att, eller den enda lösningen jag kan se är att man släpper allt vad den gamla moralen heter
mm.
och hittar ett nytt sätt att tillsammans veta vad är rätt och vad är fel. Alltså,
ja.
Och det är ju det som är så svårt, att eftersom att vi vet, vår kultur vet vad som är rätt och fel för oss
mm.
och andra kulturer vet vad som är rätt och fel för dem
mm.
så blir det ju väldigt svårt att universellt komma överens.
Mm.
Men jag tror att det är det som måste hända för att man inte ska skeva i och komma i konflikt med de här sakerna när tekniken börjar ta över våra liv mer och mer.
Mm. Jo, men det vore så spännande, eller det vore så otroligt spännande och faktiskt, om nu en utomjording skulle få landa på jorden och det skulle, man skulle bara börja jämföra vad dess moraliska koder är och vad våra, för de är ju så osynliga för oss eftersom vi lever med dem hela tiden.
Mm.
Och de blir ju bara synliga för oss när vi jämför dem, våra med en annan kultur. Vad våra, alltså jämför koder på så vis.
Ja, men precis.
Men för någonstans, jag menar, om vi skulle som jordklot förklara våran, hur, för en utomjording, hur skulle fungera våra moral, så skulle man ju förmodligen sammansätta. Jag tänker lite som så här, någon South Park-avsnitt när man liksom tar fram påven, någon, liksom, alla företrädare för alla religioner och för huvuden för allting, och ska liksom sammanträda i någon form av så här, nu ska vi komma överens om hur vi är som människor.
Ett moralråd.
Ja. men det känns ju som att det bara kan gå fel. I ett sånt rum.
Ja. Liksom. Men vem skulle vara moralrådets representant från Sverige? Vem har mest moral i Sverige? Vad sjukt
att det första personen jag tänker på är Björn Radelid.
Ja, jag tänkte också på Björn Radelid.
Åh nej. Var är vi på väg?
Ja, men vem skulle vara Sveriges representant i moralrådet? I ett internationellt eller intergalaktiskt moralråd.
Alltså från Sverige?
Ja.
Eller överlag?
Ja, men tänk, okej, men från världen då? Vem har högst moral?
Men det skulle ju vara Gandhi eller
typ. Men har han moral? Han har ju dubbel moral. Alltså Gandhi är den största dubbelmoralsjäveln i världen.
Jaha, vadå?
Nej, men alltså, han var ju en man som levde efter att allt är gott och vi lever efter den här hinduiska tron och vi tror på naturläkemedel. Och så går han, går hans fru och blir sjuk, och så säger de här brittiska kolonisterna att vi har medicin med vår nya teknik som kan hjälpa din fru, och han säger nej, fuck that. Hon dör for the cause. Och så dör hon, lider som fan och dör. Och sen så 2 år senare så blir han sjuk i samma sjukdom. Och då säger de, vi har ny teknik, vi har medicin, vi kan hjälpa dig. Och då säger han, bring it on, motherfuckers. Ja. Ingen jävla moral i det. Nej. Eller det är ju dubbel moral, så att det bara skriker om det. Mm.
Ja,
nej, vem skulle man ha då?
Det skulle vara, eftersom det förmodligen är ett tag kvar innan de här aliensna kommer, så skulle det ju vara en dator.
Ja, men skulle du göra ett bra jobb annars?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Vad skulle du säga?
Ja, alltså, ja,
men hur skulle du förklara moralen för en utomjording?
Jag har ju fått frågan på min intervju till Hyper hur jag skulle förklara mänskligheten för en utomjording. Men
vad sa du då?
Att det var det jag sa, någonting i stil med hur en jävla massa meningslöst utbyte av meningslös information, men som är extremt, extremt viktig för de som kommunicerar den här informationen.
Det gäller att bara flumma på helt enkelt.
Ja, typ. Men det är ju sant. Liksom. Allt vi gör och säger är så jävla meningslöst. Så att egentligen så, alltså, egentligen är vi ju bara en organism som ska överleva. Och med det i åtanke så borde ju moralen vara obefintlig. Och skulle egentligen bara behöva innebära att allt som gör att vi, våran organism som helhet överlever, är bra. Och det skulle tyvärr innebära att många skulle dö och bara de starka skulle fortsätta leva och så vidare. Men,
men det är ju därför vi har, det är det som är skillnad, det är det som skiljer oss från många andra arter.
Mm.
Eller från nästan alla andra arter.
Mm. Men moral är väl på så vis kanske bara den konstruktion vi människor har gjort för att inte behöva dö fastän vi borde. Jo, men alltså, om jag har gjort någonting fel och är egentligen bara en plåga till mänskligheten, så borde jag egentligen för mänsklighetens skull dö. Om man nu bortser...
Ja, gruppen borde ju avlägsna dig.
Ja, men moralen har ju blivit det här försvaret som människan har kunnat sätta upp. Men hur moraliskt är att döda mig? Mm. Eller nu kanske jag var jätte... hård, men finns det någon sanning i det jag säger?
Ja, det är klart det gör. Det är ju ett skyddsnät för oss att vi vet att vi inte kommer bli uteslutna eller dödade från gruppen bara för att vi begår misstag, för att återigen, för att citera någon form av gammal religiös text, att fela är mänskligt.
Men samtidigt så är det ju felandet som har gjort oss till den arten vi är. Vi har ju lärt oss av alla misstag vi gör. Och
har vi det? Ja, lärt oss av alla misstag vi gör.
På kort tid gör vi det hela tiden.
Ja, jo.
Men på lång tid gör vi nog kanske inte alls det.
Det här oerhört korta 73:e avsnittet av 150 kilo podcast har kommit till sin ända.
Och för att inte glömma, det allra viktigaste med just det här avsnittet är att det är ett... primtalsavsnitt.
Alltså att du ens håller på med det där fortfarande, det är helt sjukt. Alltså mamma frågade mig någon gång så här: alltså vad är det med Magnus och hans jävla primtal? Har han bara fått en knäpp eller vad är hans grej? Men då har jag till nästa vecka, till nästa inspelning,
okay,
så måste du lära dig minst 100 primtal utantill.
Men vi kan ju inte prata om primtal när det inte är ett primtalsavsnitt.
Nej, jag säger inte att vi ska prata om det. Jag säger bara till nästa vecka så måste du lära dig 100 primtal utantill.
Ja, men det är nog ingen fara.
Då kommer jag förhöra dig. Alltså inte i podden, för det tar alldeles för lång tid för att räkna upp 100 primtal.
Nej, men jag måste ju dra det skitfort. Jag har 2 minuter på mig att dra 100. Max 2 minuter.
Det är ingen som vill lyssna på någon som drar 100 primtal.
Är det inte lite spännande?
Nej. Det är det mest, jag tror att det skulle vara det mest meningslösa segment vi någonsin hanterat.
Ja, jag skulle tycka att det var rätt kul. Men det blir lite som att buktala i radio. Att läsa upp primtal. Liksom.
Buktaleri i radio.
Ja, men liksom, det är ju ingen som kan kolla att jag inte läser upp. Så fine, du får förhöra mig. Till nästa vecka ska jag ha lärt mig 100 primtal. Det tror jag kan vara ganska kul partytrick att ha 100 primtaler fick jag.
Vem skulle tycka att det var ett kul partytrick? Det är så jävla onödigt. Alltså det är så jävla onödigt.
Has it ever occurred to you att det bara är för att du blir så provocerad av att jag älskar primtal, att jag överhuvudtaget älskar primtal?
Men alltså vi har ju pratat numerologi i avsnitt 31.
Ja. Som är ett primtal.
Ja, okej. Okay. Men där pratade du aldrig om primtal. Jag vet inte ens när du fick den här primtalsfixeringen.
Ja, jag vet faktiskt inte. Det var nog när det var helt slut på ämnen att prata om. Och jag försökte komma på någonting spännande med numret. Vad det nu var vi hade för avsnitt.
Nej, du har i alla fall fått säga ditt om primtal idag.
Yes.
Men nästa vecka så är det bara... Ja, vad är det? Det är ju tredje advent nästa vecka.
Ja.
Och då... Ja. Julen kommer att stå inför dörren.
En ordentlig slaktning. För än så länge har jag inte märkt av någonting mer än bara typ någon jullåt i affärerna.
Nej, inte jag heller. Och jag jobbar ändå i en matvarubutik.
Spelar inte julmusik?
Nej.
Fantastiskt att det finns butiker som inte spelar julmusik på jul. Alltså jag skulle skylta med en stor skylt om jag hade en butik som sa att vi inte spelar julmusik. Jag tror att det skulle locka så jävla mycket mer människor. Alltså herregud.
Ja. Nej, men så vad tänker du att vi avslutar det här avsnittet med?
250 kilo kärleks. Håll käften. Så får ni ha en fantastisk andra advent. Vi önskar er all kärlek från 150 kilo podcast sida. Följ oss på Instagram siglemagnusfalken31 den här gången. För er som inte missade det lilla påskägget förra veckan i mitt omslag där det stod Falke 31. Men det var det nog ingen som märkte. Så ni får ha fantastiskt söndag.
Ja, ni får ha det bra så hörs vi nästa vecka.
Ha det gott.
Puss.
När hon vrålar utan trosor på ryska, jag är kåt. Då hörs han svar i hela kåken som nu luktar fiskebåt. Håll
Nej, det här gick ju inte att spela upp i våran podd. Jag ber om ursäkt, vi hade inte lyssnat på låten innan vi valde den.
Jag älskar att du bara, ja men jag tar bara den här låten. Den enda gången jag låter dig bestämma musik så blir det helt fel. Nej men vi får väl helt enkelt
som straff.
I brist på annat och som straff för Magnus. Och även mig och er typ. Det blir kollektiv bestraffning här. Så får vi köra. Ja men det blir ju Last Christmas helt enkelt.
Aj, aj, aj.
Håll till godo så hörs vi nästa
vecka. Jag kan faktiskt inte riktigt tro att den låten jag hatar mest av alla, att vi låter vårat 73 avsnitt avsluta med det här. Men okej, vi kör.
Ja, ha det gott.
Ha det gott.
Puss.